Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och välkommen till avsnitt nummer 52 av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Den här gången har jag begett mig upp till de nordligare delarna av vårt land, nämligen till Haparanda, där jag fick förmånen att prata med polisen Ulf på polisstationen där i Haparanda. Glöm inte att trycka följ på Snutsnack på Facebook. Du kan gärna följa mig på sociala medier om du vill också. Hasse Brontén på Instagram och Twitter med mera. Men nu, var du än är, om du är uppe i norr eller om du är nere i Ystad i söder, var försiktig där ute och ha en väldigt trevlig lyssning.
13-10-70 kom. 13-10-Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Ja, jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Ulf.
Tack, Hasse.
Ja, vi sitter nu. Jag sitter och tittar ut genom ett fönster och ser genom fönstret så ser jag Finland.
Det stämmer bra. Mm. Du är på polisstationen i Haparanda.
Exakt. Och det var ju tack vare några lyssnare och vi studsade via någon annan polis här så blev det du som blev utvald att få vara gäst i podden.
Jajamän. Tack och för förtroendet.
Ja. När började du utbilda dig till polis?
Jag började år 2000. Mm. Jag var väl 28-29 år gammal. Mm. Så jag började ganska sent. Mm. Och jag hade förmånen att vara försökskanin i Umeå. Så jag var den första kullen som genomförde en polisutbildning utanför Sörentorp.
Just det. Hur var det då?
Det var ganska spännande faktiskt. Att det var ju som en helt ny utbildning och alla lärare och rektorn på skolan var väldigt mån om att allting skulle bli bra. Så att det var mycket analyser efter varje kursmoment som man genomförde och vad vi tyckte var bra och vad som skulle förändras. Och, det var riktigt bra. Man fick gehör för det som man inte tyckte var bra. Och de var väldigt lyssnande på oss elever.
Men när du sökte då, visste du att du sökte just till Umeå då? Eller?
Ja, det var som ett villkor. Jag hade familj och barn.
Just det.
Så att det var svårare för mig att flytta ner till Stockholm.
Ja, förstår jag. Var i Sverige är du uppvuxen då?
Jag är uppväxt i Norrbotten och en ort som heter Övertorne.
Just det. Hur många invånare har Övertorne?
På den tiden när jag bodde där så var det väl kanske kring 5000. Men det är väl nere nu på närmare kring 4000.
Okay.
Så avfolkningsort. Tyvärr.
Hur kommer det sig att då, för då du berättade att du var 28 år när du sökte, hur kommer det sig att du kom på idén då att du skulle börja jobba som polis? Vad hade du gjort tidigare?
Allt möjligt.
Ja.
Jag har jobbat som vaktmästare, har jobbat som rörmokare, jag har varit hydrauloperatör på SSAB, jag har jobbat som brandman, och busschaufför i större delen av tiden då, flera år som jag körde buss.
Och hur kom de här tankarna in i bilden över hur du tog att söka till polis?
Ja, men det var väl följde ganska naturligt. Man mognar väl upp lite grann från sin ungdom och jag började analysera vad ska man göra. Någonting som är roligt, spännande. Som inte krävde allt för lång utbildningstid.
Just det.
Sen hade jag ju en svärfar som var polis.
Mm.
Så att inte för att han lockade mig till polisyrket, men ja, man snappade väl upp ett och annat. Det var ju kanske intressant. Man fick höra lite grann hur det kunde vara.
Och vad jobbade han? Vad hade han jobbat någonstans?
Han har jobbat här i Haparanda.
Okej. Hur var skoltiden då? Hur många var ni som startade den kullen, första kullen där?
Vi var 48 stycken som gick helt själva i ett år i Umeå. Före vad som uppstarten då, så att när vi började termin tre så då kom först nästa kull som började på. Så att det var stora lokaler. En del var ju inte färdigställda, men när vi började, det var som i uppstarten där, men det var bra.
Men jag tänker att det måste ha varit lite speciellt. Ni var 48, ni var ju som pionjärer då på något sätt.
Precis.
Hur var sammanhållningen här mellan er?
Det var bra sammanhållning. Det var riktigt bra. Sen, om jag säger medelåldern också, den var ganska spridd från kanske 35-40 var väl de äldsta nästan till ner till 20. Mm. Så det är en spridd åldersgrupp, så att det var riktigt bra sammanhållning, kan jag säga.
Men om du hade börjat när du var 20 då?
Nej, jag var nog inte riktigt mogen kanske 20-årsåldern. Då var det lite annat som gällde. Det var lite resor, backpacking i Thailand och Indonesien och som man har varit och rest.
Var det fokus på annat?
Ja. Kanske mer att man skulle säsongsarbeta och sen var man borta vintrarna i varmare länder.
Mm. Men sen efter utbildningen i Umeå, visste man var man skulle bli placerad eller hur såg det ut då?
Det var som, alltså du fick, man var väl ganska säker på att man hamnade i Norrbotten i varje fall.
Okej, du visste det.
Ja, man fick ju som välja. Okay. Vart du ville gå din aspiranttid och slutplacering. Men ingenting var ju helt säkert då, men de utlovade ganska säkert för att det var stor brist som det är nu också. Men det är svårt att få placeringar på vart det är bristort. Men jag valde Norrbotten och satte ett önskemål som var då hemtrakten. Jag skulle till Övertorne. Mm. Men eftersom Övertorne var en liten station och man krävde att man skulle ha dygnet runt verksamhet och så då hamnade jag och gjorde aspiranten i Haparanda. Och gjorde då 6 månader aspirant i Haparanda. Och därefter så tillämpade Norrbotten på den tiden en modell som kallades briståret. De flesta vill ju kanske till Luleå och kanske till Piteå och så, lite större städer. Så att de lokaliserades ut, de som sökte Norrbotten till östra Norrbotten som är det här polisområdet då. Eller till norra Lappland som är Kiruna och Gällivare. Och så fick man vara där och jobba ett år. Och sen så blev man placerad då vars man ville. Det var modellen som existerade då när jag gick polisutbildningen och kom ut som vanlig polis.
Hur blev du mottagen tycker du när du kom som aspirant?
Här i Haparanda?
Ja,
det var jättebra.
Det var
riktigt bra kan jag säga.
Kände du dig välkommen?
Ja, jättevälkommen. Det var högt i tak och man kände sig varmt välkommen och man kände sig som en i gänget ganska fort. Så det där med det gamla sättet med lite penalism och sådär, det har jag aldrig upplevt riktigt.
Nej, men det låter ju sunt.
Ja.
Verkligen, men vad var din målbild då med polisyrket? Vad tänkte du när du gick från alla de här tidiga yrkena när du skulle plugga till polis? Hade du någon målbild kring vad du ville göra?
Nej, inte direkt, utan jag var väl som, vad ska man säga, lite nyfiken på själva yrket och det är väl alltså lite grann den här klyschan som man säger att man ska ingen dag än en andra lik och det händer alltid nya saker och sådär. Det var väl lite grann den målbilden man hade och ja, men det var spänningen kanske till yrket som var som det som attraherat. Sen är det ju, man kan ju inte sticka under stolen, det är ju faktiskt så att det var ju ett tryggt jobb. Och man visste ju att man skulle få jobb nära hemorten.
Just det,
så det var ju också det som spelade roll, såklart.
För du berättade tidigare också att du hade familj som, ja, och barn och så. Jo. Så det är klart, det är av betydelse att man kan få det att fungera också. Såklart.
Precis, precis. Ja.
Det man tänker på kommer upp hit, som jag som är för detta Stockholmspolis då, är ju att det står en skylt på dörren här när ni är öppna, när ni har lunchstängt också.
Mm.
Och det här är ju ett område med ett väldigt vidsträckt område.
Jajamän.
Ganska få poliser, men med en väldig yta.
Mm. Jo, nej, då får du köra bil här.
Är det så? Det,
ja.
Hur stort är ert polisområde?
Ja, vad ska jag säga? Det är väl, det innefattar ju 5 kommuner. Pajala, Överkalix, Övertorne, Kalix och Haparanda.
Mm.
Och om man tar från väster till öster, om man säger som så, så är det väl ungefär en 10 mil lite drygt brett. Mm. Lite drygt 10-12 mil brett.
Mm.
Och cirka 30 mil från norr till söder. Så det är ju en bit.
Så det kan ju vara alltså en 3 timmars färd egentligen någonstans.
Ja, det räcker inte.
Det räcker inte,
nej,
för vägarna är inte så,
ja,
det är inga,
nej,
100 km i timmen.
Nej, inte det heller. Och sen är det ju det alltså att vi säger nu att skulle vi få någon som mår dåligt, psykiskt dåligt uppe i Pajala till exempel, då har vi ju 20 mil bara till centralorten härifrån.
Mm.
Och sen kan det vara 10 mil ytterligare som vi ska köra.
Okay.
För att hämta den här patienten och säga att den, eller kunden då, att han mår inte bra. Och sen så ska vi ut till en hälsocentral och göra en bedömning då för att en läkare ska titta till hur han mår. Då ska vi 10 mil tillbaks till Pajala hälsocentral.
Just det.
Och där har de ingen psykiatri. Så att läkaren gör ju bara en bedömning. Och då måste man köra patienten då till Gällivare. Och det är 15 mil från Pajala till Gällivare. 14-15 mil. Och sen så ska man ju hem. Så att,
en hel arbetsdag då?
Ja, det räcker inte. Jag körde 86 mil på ett pass.
Det är nere, då är man nere i Italien nästan.
Ja,
om man åker från,
ja, från det tillhör ju kanske inte vardagen, men man får transportera sig mycket och det blir många mil i bil. Det blir det.
Men det visar också, det exempel som du drar nu visar ju också att ett ganska, citat, enkelt ärende då, man säger. Mm. För det är väl ändå ett rutinärende för en polispatrull i hela landet att kanske hjälpa till med en transport av någon som mår dåligt eller något liknande.
Jo, det är väldigt vanligt.
Ja, och ett sånt enkelt, citattecken, enkelt ärende kan ta väldigt lång tid alltså.
Ja, det kan ju ta en hel arbetsdag. Till skillnad på en centralort som inte är så stor och som har alla sina vad ska man säga, vårdcentraler, hälsocentraler, psykiatri och allting, så att för dem kanske det tar en timme max, men här kan det ju ta 8-10 timmar ibland.
Jag tänker också på till exempel jag som har jobbat i centrala delen av Stockholm, när man kan ju jobba ganska offensivt där med folk, och för man vet att skulle det bli lite knackigt så kan man alltid trycka 2 gånger på larmknappen och sen blinkar det blått inom en minut och sen har du kanske 7-8 bilar där med 2 poliser i varje och så brukar det ordna upp sig.
Mm.
Men vad händer om du trycker larmknappen i Pajala då? Hur många kommer då och hur snabbt?
Det första som händer är ju att en operatör svarar i Umeå som ligger 40 mil bort.
Mm.
Sen har vi väl kanske en anspänningstid på som vad ska jag säga, det är olika för olika dagar, men vi säger som nu den här helgen skulle det vara ungefär 1,5 timme bort. Vi är ensam patrull i området.
Så att,
men normalt sett så kanske en halvtimme till en timme ungefär.
Jag tänker det måste ju också påverka sättet i ens yrkesroll och i ett sätt att agera mot människor, för det måste man väl ändå ha i bakhuvudet att det finns ingen backup.
Nej, det finns det inte.
Och då agerar man väl på ett annat sätt än om man vet att det finns backup.
Självklart.
Mm.
Så att om man säger som så, man försöker, om man får på något jobb så försöker man ta reda på så mycket bakgrundsfakta som möjligt om vem man ska till, vad finns det för någon historik och allting, så att vi stormar väl inte direkt in bara och rycker upp dörren och går in, om man säger så, utan man som bearbetar, ta in så mycket information så att man vet vad man som kommer handskas med och så att sen är det ju visst det är ju så att man får ju ha en liten defensiv hållning, alltså man kan inte bara rusa in i allt, utan ibland så får man faktiskt frysa läget och invänta förstärkning.
Ja, precis. Backa undan lite helt
enkelt. Ja, precis. Jo. Det är ju, har det varit vapen i någon bostad eller något sånt där, så då fryser vi oftast läget in. Och det kan ju ta en timme minst innan vi har någon extra resurs så att vi går in.
Men det är väl sällan, om man tittar rent polisiärt, alltså om man tänker liksom rent polistaktiskt, så är det väl sällan det är sämre att avvakta. Oftast blir det väl fel när folk kanske går in för tidigt.
Så att det kan vara så. Det håller jag med om. Det beror på vad situationen gäller. Men oftast så om man säger med en defensiv hållning och lite pedagogik, så löser man många saker utan kanske våldskonfrontation.
Just det. Och sen jag nämnde precis i början av avsnittet här att jag ser Finland genom fönstret här, och jag tänker bara på en spontan grej här, och vi ser att man har en bov här i Haparanda som ni följer efter till bil som inte vill stanna till exempel, och så drar han över på andra sidan här. Hur, en sån sak, vad händer då?
Ja, men alltså det finns ju regler för det, och vi har en sån här Schengen överenskommelse som heter artikel 40-41. Och det är ju alltså ett pågående brott, det ska vara färsk gärning och det ska vara fängelse i straffskalan, som det är egentligen nästan för alla brott, om man säger så. Det är vissa trafikbrott som det inte är, men de flesta har ju fängelse i straffskalan, och då får vi följa efter.
Ja, så ni får fort följa liksom.
Ja, visst, jajamän.
Över gränsen.
Om man säger de flesta gånger vi följer över, om man säger till, då är det ju trafiknykterhetsbrott.
Just det.
Folk vägrar stanna. Vi har fått in tips om att det är alkoholpåverkade förare som framför fordon, eller att vi försöker att stoppa ett fordon och den framförs på ett vingligt och konstigt sätt, så att vi misstänker att det här kan inte vara riktigt okej, att vi misstänker att han kanske är berusad. Vi får ju till exempel inte kanske följa efter bara på godtycklighet. Alltså där går ju gränsen. Ja, precis. Det ska vara konkreta omständigheter för att
Just det
ska vara upp mot en skälig misstanke, om man säger som så.
Vad har ni för kontakt med era finska kollegor på andra sidan? Har ni något samarbete?
Ja, vi har ju börjat utveckla ett samarbete här. Men om vi backar tillbaka till just den här Schengen efterföljande, då är det ju så att vi ropar upp precis som ett vanligt förföljande, som det heter nu för tiden, till vårat RSE, och befälet, vakthavande, tar över och ser så att vi håller oss hyfsat trafiksäkert och så att sen meddelar vi över till finska kollegorna att vi har gått över, och guidar in dem då till oss då. Sen när de har kommit till platsen, då tar de över och stoppar då vederbörande person då och kollar nykterheten eller om de är drogpåverkade och sånt där. Och så blir det ju då det kan ju bli att de blir rapporterade för brott på båda sidor om gränsen. Det kan vara vårdslöshet i trafiken innan när han har kört i Sverige.
Just.
Men det blir ju det nykterhetsbrottet blir ju på den sidan vars han blir stoppad. Så brukar det funka. Och det brukar vi tillämpa ganska ofta. De här.
Så man kan få en bot både från finska och...
Ja, de brukar ju köra ihop de här.
De gör det,
ja, precis. Så att då brukar tingsrätten lotta över det till Finland. Så att det beror på också lite grann omständigheterna och vad det är för person. Så.
Du sa att ni har börjat inleda någon form av samarbete.
Jo.
Är det Schengen-relaterat?
Jag kan säga så här, det har pågått... olika, vad ska man säga, studier och projekt ända sedan jag började här i Haparanda 2002. Så kommer jag ihåg att jag fick få på en intervju hur jag tyckte om samarbete med finsk kollegor och hur skulle vi kunna utveckla det. Så att det har pågått, men det har varit väldigt mycket snack. Det har blivit väldigt lite verkstad. Mm-hmm. Men det var de senaste åren så har det börjat bli lite verkstad. Och vi har börjat med ett gemensamt projekt där vars vi lär oss. Vi har, i ett års tid har vi hållit på med ett projekt som kallas Joint Patrol. Mm. Alltså att vi är tillsammans då, finsk och svensk polis. Så vi har fått en utbildning i finsk lagstiftning och kolla på skillnaderna. Kolla på hur finsk polis agerar, hur de använder nödvändsrätten och laga befogenhet och sånt där. Så att, lagstiftningsmässigt så skiljer det inte sig så mycket mellan Sverige och Finland.
Ja, det är så. Det var speciellt hur du reagerade på
det. De har väl lite andra sätt när de agerar mot brottslingar.
Okej. Okay.
De tillämpar ju mycket mer laga befogenhet till exempel om det är något sånt. Så att, okay. Då använder de, vad ska man säga, maktmedel som de kallar det för.
Aha.
I ett mycket tidigare skede istället för att det ska gå till en nödvärnssituation. Okay. Så att de har betydligt fler skjutningar, men de skjuter inte ihjäl personer utan de oskadliggör dem.
Okay.
Så att,
och de stöd av laga befogenhet,
ja,
och inte att det ska bli någon form av hotfull situation.
Precis, jajamän. Ja.
Okay.
Så att går det så långt så att det går till en nödvändig situation, då anser de att de har misslyckats.
Ja.
Det ska aldrig komma dit.
Så man ska stoppa gärningsmannen innan det kommer till
precis,
en sån situation.
Jajamän.
Ja, men det, är lite
så det var en jättestor skillnad mot vad vi har nästan. Att i Sverige tillämpas inte laga befogenheten nästan alls.
Nej, och det har väl varit, jag kommer ihåg när man studerade det, att det fanns ju knappt exempel på när det skulle, man skulle kunna skjuta till exempel i stöd av laga befogenhet.
Precis, ja. Nej, utan finsk polis, de använder den på ett helt, helt annat sätt. Och ja, de har väldigt få dödsskjutningar i Finland.
Om vi ska förklara för lyssnarna som inte jobbar som polis eller insatt i lagstiftning, om man pratar om laga befogenhet, om vi säger så här, skjuta i laga befogenhet, hur skulle du beskriva det?
Oj.
För nödvänd tror jag de flesta...
Ja, men alltså det skulle vara en...
Ja,
det blir lite komplicerat. Det ska vara häktningsskäl 1 och det är lite svårt att förklara laga befogenhet, men det ska vara ett väldigt allvarligt grovt brott.
Precis.
Och det ska vara en sista utvägen. Så att
i stort sett ganska mycket att tänka på också i en situation där man ska använda det grövsta liksom våldsanvändningen, vad det säger, tjänstevapnet.
Mm, mm, mm.
Och det är väl därför också det sedan används, alltså mord, flyende fot och så
precis.
Vidare, något sånt där.
Det stämmer.
Medan nödvändig är, förstår man, någon som attackerar dig eller någon som attackerar annan, då får du ta över den personens nödvändsrätt och till exempel oskadliggöra någon som står med en kniv mot någon. Eller så.
Ja,
det är lättare att förstå. Ja. Jag kommer ihåg när vi pratade om förföljande innan.
Mm.
För du sa det kallas när man kanske i folkmål pratar om en biljakt.
Mm.
Men det heter ju då på polisspråk då ett förföljande.
Ja.
Och då sa du att då har du kontakt med ledningscentralen och man ser till att det sker trafiksäkert.
Mm. Jajamän. Vi rapporterar in trafikintensiteten, hastigheter.
Exakt.
Och vederbörandes färd, hur han uppträder och så. Så att det sker ju hela tiden en prövning.
Precis.
Och det är ju vårat befäl då, som sitter i Umeå då, som har det övergripande, ska jag säga, arbetsmiljöansvaret.
Och tar också beslutet.
Ja, precis. Ja.
Om ni får fortsätta det här förföljandet.
Precis, jajamän. Ytterst är det ju vi som prövar det själv också. Vi anser att nej, det här är för farligt. Det får vi ju ofta göra.
Ja.
Att vi bryter. Men han finns där som en backup för att också ta besluten. Så att vi inte blir stridslyssna.
Nej, precis. Och det här är väl en känsla som jag tror många poliser, inklusive mig själv när jag jobbar som polis, att man bara, när de säger bryt på radion, att vi inte längre får följa efter den här bilen då. Därför att kanske att trafikens intensitet är för hög och det finns risk att tredje part blir inblandad, kanske påkörd eller i värsta fall dödad av den här personen som jagar. Och det är kanske inte många som känner till det, att det inte är polismännen alltid i bilen som tar beslutet, utan ibland gör man som du säger, tar beslutet i bilen, där det är för farligt, man backar hem, men ibland säger också ledningscentralen bryt.
Ja.
Och då måste man bryta.
Jajamän. Så att, men det är någonting som man lär sig. Alltså man ska ju inte sätta prestige i någonting, utan jag vet inte hur många, det är otaliga gånger som jag har fått vad ska man säga, den här i dagliga munnen, biljakt.
Ja, just det, precis.
Och man säger ju själv att det här går inte bra, då bryter man direkt.
Ja.
Och det kan, ibland så hinner man knappt inleda innan man avbryter.
Nej, precis.
Så att det, man hinner inte ens rikta upp till RSE, de hinner inte ens svara på frågan, då har man ju brytit själv.
Och vad skulle du säga är den vanligaste anledningen till att du bryter till exempel?
Alltså det är ju en fara för tredje person.
Det är hastigheter?
Ja, det är hastigheter, och om man säger, är det tätort så då vill man ju inte börja riskera någonting.
Så där kan vi konstatera att det inte är riktigt som på film?
Det är det inte. Däremot så kan jag säga så här, och ibland är det bra att bo i ett litet samhälle, för vi har god lokalkännedom och vi vet var personerna brukar befinna sig, och så kan vi lösa det på ett annat sätt. Vi kan ta det lite senare.
Ni har också kanske en god kännedom om fordonsparken?
Ja, jo, jajamän.
Så att ni kan ibland, är det så att ni kan bara av se en bil på håll, så vet ni vem som sitter i den kanske?
Det kan vi ofta göra.
När vi talade vid här innan så jag sa så här, men jag har ingen historia att berätta. Jag har inte varit med om någonting speciellt. Men jag brukar ju aldrig tro på poliser som säger så där.
Nej,
jag har hört det. Finns alltid någon historia som ligger där och skvalpar. Har du någon upplevelse under dina år som sticker ut lite grann, eller som du kanske återkommer i tanken till någon gång?
Alltså, man har ju varit med om så mycket så att man blir ju kanske lite avtrubbad och tycker att men jag har väl ingenting att komma med, och det har väl inte hänt någonting speciellt, men visst har man ju varit med om många olika situationer som har gett en eftertanke, eller som har suttit i längre och man har tänkt på det. Så att, flera olika sådana situationer har jag varit på. Det är ju, för att nämna några, så är trafikolyckor är ju, man säger, det är ju inte så roligt att fara på, och man har varit på ett flertal dödsolyckor och så.
Vad tycker du varför tycker du att det är någonting som inte är roligt att åka på?
Alltså, ingenting som har med, men någonting som innebär döden har väl någonting spännande eller roligt.
Exakt.
Utan det finns roligare jobb. Men vi måste ju tyvärr åka på dem och ta hand om det och försöka utreda och göra det bästa av situationen. Men speciellt en trafikolycka kommer jag ihåg. Vi blev kallade till en trafikolycka efter E10.
Mm. Är det den som går mot Kiruna?
Ja, precis. Mm. Dödens väg kallas den för.
Dödens väg.
Det är många dödsolyckor efter den här vägen. Och det här är bra många år sedan. Och vi åker dit. Vi är tre kollegor. Så att vi var tre i polisbilen när vi åkte dit. Vi jobbade natt.
Vad var det för årstid?
Det var höst. Mörkt. Ute. Det regnade lite grann. Och vi fick in som en allvarlig trafikolycka. Så vi dundrade ju iväg dit. Och,
hur lång framkörning hade ni då?
Ungefär nästan 10 mil.
Ja. Vad pratar ni om som kollegor i bilen när ni vet ni åker mot en allvarlig trafikolycka?
Nej, men man rollsätter väl sig själv också lite grann. Du tar det och jag tar det här och man delar upp arbetsuppgifter så att man inte, så man vet vad man ska göra när man kommer fram.
Just det.
Plus att man försöker kontakta RLC då. Förr så heter det ju LKC, Länskommunikationscentralen, och det här är ju på den tiden då. Man försöker få reda på så mycket som möjligt om fakta, var det, hur många personer och har varit inblandade och kontakt med räddningsledningen, alltså räddningstjänsten som är på plats. Och så kommer vi ju dit då, i alla fall till den här trafikolyckan. Och det är ju det är några personer som har förolyckats i den här.
Som redan är avlidna.
Ja, precis. Det som satte sina spår i varje fall för mig, det var ju att den tragiska olyckan, men sen kom det kompisar till den här olyckan som de här som hade förolyckats.
Vänner till de som hade
förolyckats.
Ja. Okay.
Och de blev helt, vad ska man säga, chockade, traumatiserade, arga. Och normalt sett så när man är på en trafikolycksplats så dirigerar man trafik och gör så här. Men i det här tillfället så fick vi börja slåss.
Oj. Och det hade ni inte förutspått när ni satt i bilen?
Absolut inte. Mm. Det var som, alltså, det fanns inte på världskartan. För de här vännerna skulle prompt in i den här bilen som hade börjat brinna.
Oj.
Och det var ju avspärrat och räddningstjänsten höll ju på släget. De fick ju inte gå nära och vi skulle hålla bort dem. Men de lyssnade inte på oss, men de skulle fram och vi skulle mota bort dem. Och det urartade och det blev lite kalabalik, så att det förändrades ju helt min världsbild på hur det, jag hade byggt upp att det skulle vara.
Mm.
Och det är väl lite grann som kanske har förändrat mig, mitt synsätt som polis och hur man jobbar. Att man ska visualisera till viss del vad som väntar, men kanske inte visualisera allt för mycket och bygga upp sig hur man tror det ska bli på ett jobb, utan det kan bli raka motsatsen.
Kan det bli så att när man gör det som du berättar, visualiserar och kanske som ni hade gjort, att ni kanske fördelade arbetsuppgifter och så, att man låser sig lite grann i ett scenario som inte alls kommer bli av?
Ja, men visst är det så. Det behöver bara vara något litet enkelt jobb man får på, så går det inte ihop. Det kan ju skilja sig från till exempel en handräckning vars man, en läkare har begärt att man ska hämta in någon patient för en bedömning. Och jaha, vi ska hämta in den här personen, och så får man ett papper och så åker man till en adress och får ett personalhusansakansbeslut, en P20-beslut på att man får gå in och hämta ut den här personen. Och man bygger sig upp som att man tänker som att man ser personen framför sig.
Ja.
Och sen när man knackar på och någon öppnar, och så står en helt annan person framför dig.
Just det.
Och då har man ju som mållås sig på det som man har byggt upp. Men du kan ju inte vara den här personen.
Du så ser, bara en sån liten,
ja, en liten grej kan ju förändra allt.
Och när du säger P20-beslut, då är det alltså en husansökan med stöd av polislagen.
Ja,
då?
Precis. Ja,
om vi återgår och backar bandet lite till den här trafikolyckan, så att ni fick börja slåss. Hur mycket fick ni, var ni tvungna att liksom lägga ner de här människorna på marken?
Ja, jo. Det blev riktig batalj där. Men vi hade ju som inte den resursen. Vi var tre stycken. Vi skulle, E10 var avspärrad och det var ju trafik överallt. Och det var som inte att vi hade alla resurser i världen. Så vi kunde ju inte bara omhändet av de här personerna heller. Så att vi försökte ju avvisa dem. Och vi höll ju på ganska länge och för att få bort dem från platsen. Men till slut så lyckades vi i varje fall få bort dem från platsen.
Hur lång tid tog det från att ni liksom träffade de här personerna till att ni slogs till att de gick därifrån?
Vad ska jag tänka med en halvtimme, 40 minuter ungefär, höll de på där. Det började ju som ganska lugnt och sen så eskalerade det mer och mer och sen så blev det kaos. Och det fortsatte ju sen också, kaoset på en annan ställe. De får ju vidare och skulle besöka en sjukvårdsinrättning. Så att
det är ganska unikt, ett ganska unikt ärende att åka på en trafikolycka och behöva utöva våld.
Det fanns ju inte i min världsbild. Och mitt befäl som var med mig, som hade också nästan 40 år i tjänst, han hade aldrig varit med om något liknande. Så att det är inte sånt som man väntar sig. Så att, där är ju klyschan i varje fall att man säger att det är variation i arbetet som polis och man vet aldrig vad som ska hända. Den infann ju sig vid det här arbetspasset i varje fall.
Just det. Och så egentligen den här grundförberedelsen kan jag tänka mig bra, att man ändå är på väg mot en trafikolycka och ofta man vet att det är skador och så vidare och man vet, men annars måste man vara oerhört open-minded egentligen inför alla tänkbara arbetsinsatser.
Ja, precis. Utan man ska nog inte fokusera sig så mycket på hur personer ser ut eller hur situationen ska vara och sånt, hur man ska lösa det, utan man ska nog ha mer fokus på alltså finns det någon historik på personen, adressen vi får till, vapen, allt sånt. Det ska man ha fokus på. Sen hur man löser situationen, det får man ta när man kommer fram.
Jag tycker det låter rätt intressant det här som du säger, att ni försöker göra en ganska stor sån background check liksom på personen. Vad vet vi? Försöker få all information som möjligt. Det borde man ju egentligen alltid göra, kan man tänka. Men i och med att man vill förhindra det här att behöva få komma i en situation där det behövs förstärkning, så gör man det här. Och det låter ju som klokt polisarbete, kan man ju tycka.
Mm.
Men när man ser kanske på större polisdistrikt, så kanske man inte ens har tid att göra det, för det är en sån omsättning på jobben att man åker dit och istället så trycker man på en larmknapp eller tar dit fler och sen löser man på det sättet då.
Ja.
Vad skulle du säga är det bästa med att jobba som polis i Haparanda? För dig alltså, som för Ulf liksom.
Ja, men alltså det är ju, vad ska man säga, kamraterna, arbetsplatsen. Man det är också sån där lite klyschigt att, som man säger, man blir som en familj, men det blir ju lite grann så. Sen blir man ju kanske också lite trygg i arbetsplatsen och omgivningen och det som man har jobbat i nu i 17-18 år. Så att det blir ju det också som byggs på i bagaget. Men annars så tror jag väl att som polis, om man jobbar i Kiruna eller i Haparanda eller i Luleå och sånt där. Jag tror det är ungefär lite grann samma med arbetsplatserna som sådan. Och det är ju yrket, vi har samma målsättning. Om
man tittar på hobbies, nu har jag lite så här Stockholmsfördomar om poliser som jobbar uppe i Norrbotten.
Mm.
Jag tänker ju på jakt och fiske och sånt där, att det kanske finns möjligheter att göra saker på fritiden också som när man jobbar i ett sånt distrikt, tänker jag.
Nej, men visst är det ju så också. Så att det är ju, ska du bo här uppe så skulle du väl kanske gilla att ha ett litet friluftsliv. Det är slalom och det är skoter och det är kanske vanliga skidor och sådär. Så att det finns ju alltid fiskejakt.
Ja.
Det är väl som en naturlig del i det sociala livet här uppe, om man säger som så.
Vi träffade ju en smålänning i korridoren här nere.
Ja, precis.
Det är inte bara norrbottningar här.
Nej, men det är ju kärleken som
så för
de samma.
Precis. Men är han accepterad som helt vanlig polis här på stationen?
Ja, lite grann.
Det börjar ta sig.
Ja, nej, men han Per fungerar bra.
Ja, vad bra. Du nämnde också innan här, vi tog en kopp kaffe innan, att när jag började jobba på ett litet nytt sätt här uppe som lät lite spännande. Berätta lite kortfattat om det.
Alltså det är en ny lagstiftning som har trätt i kraft där vars det kallas artikel 17 eller nej, prym 17.
Vad står prym för då?
Ja, det är en bra fråga, men det är en europeisk lagstiftning. Okay. Där vars vi får samverka mellan polismyndigheter över gränsen. Mm. Mm. Förut så har vi bara fått tillämpa det här när vi har fått vara över gränsen. Det är ju att vi har pågående brott i exempelvis Sverige. Och den vi säger ett rattfylleriärende och kör över till Finland. Då får vi fara över till Finland, men aldrig annars. Men enligt nu då, det här prymbeslutet så då får vi samverka på vi kan begära, Sveriges polismyndighet kan begära hjälp av Finland och det ska vara ett avgränsat område en bestämd tid och bestämd resurs. Då får finsk polis komma och jobba med oss på svensk sida.
Okay.
Som
under svensk befäl.
Under svensk befäl som poliser och ha alla befogenheter som en polis har.
Okay.
Och vi har tillämpat det nu vid några tillfällen och det har varit jättegivande och roligt att jobba tillsammans med finsk polis då. Så att det, vi kan säga så här, för Haparandas, det är ni som inte känner till det, vi är ihopväxta med Tone. Mm. Och Tone har ju 25 000 invånare och Haparanda har 10 000 invånare. Så de problem som finns på finsk sida har vi på svensk sida och de som vi har på svensk sida har de på finsk sida. Så att det är jättebra att man får ihop samma målbild och kan jobba mot problemen som finns i samhället tillsammans.
Just det. För det är lite ihopvuxna här.
Ja,
det är inte klar som gränsstation. Och sen,
och det är ju någonting som vi har haft avsaknad. Den är väl inte ännu i hamn, men det är ju till exempel att vi pratade tidigare om att om vi trycker på larmknappen, hur lång tid får vi förstärkning?
Mm.
Och ibland så får förstärkningen komma då från Luleå som är 12-13 mil bort. Men vi kan ha en finsk patrull på en minuts avstånd.
Just det.
Men de får inte komma och hjälpa oss. Och det håller ju på att luckras upp nu. Och det är ju någonting som vi ser fram emot att vi kan hjälpa varandra när det väl behövs.
Ja, det låter ju som en vettig tanke.
Ja, precis. Så att det är ju AO, om man säger som så. Mm. Dels för oss och dels för medborgarna också. Att det finns hjälp nära.
Jobbar du kvar här om 5 år?
Ja, det törs jag inte säga. Jag kan inte säga någonting. Man brukar få den där frågan när man sitter med chefen i samtal. Vad gör du om 3 år?
Ja, just det.
Och det vet jag faktiskt inte. Det är allting är öppet. Vi får se vars framtiden bär av. Det kan bli vad som helst. Men jag tror nog att jag är polis i varje fall.
Ja, det är det.
I någon form i varje fall.
Du har inga tankar på att lägga brickan på hyllan?
Nej, jag tycker faktiskt att den här debatten om poliser, att det är, ja, det är svårrekryterat och vi blir färre och färre och missämjan som finns inom polisen. Visst finns det väl problem, men jag tycker faktiskt att de positiva bitarna är klart övervägande. Så att det är någonting som jag aldrig har fått i tanken att byta banan. Jag har provat så många andra yrken innan jag blev polis så jag vet lite grann hur det är att vara på
andra jobb.
Ja, andra jobb, ja precis. Det är faktiskt ett bra jobb som jag skulle rekommendera till många.
Ja, intressant. Jag brukar alltid runda av podden och fråga mina kära polisgäster vad de tycker om polisserier. Kollar du på några serier eller på någon polis? Vad tycker du om svenska polisfilmer till exempel?
Ja, svenska polisfilmer, ja men de är väl bra, spännande, men eftersom man själv är polis så brukar de ju inte vara kanske sådär. Man får bara se action, men den polisiära vardagen består ju mycket av att sitta framför en dator och skriva. Och det brukar man ju oftast klippa bort. Men det är klart, det skulle inte bli så mycket action om man skulle klippa ihop en vanlig polisvardag. För det är otroligt mycket vi får sitta med pappersarbete. Men visst, Johan Falks filmer brukar jag kika på och titta på.
Oftast det som nämns ofta som mest... Liksom,
en satir, Kops tycker jag ju, den var bra.
Ja, just det.
Den är bra.
Ja, den var ju rolig. Kops, ja. Det fanns ingen som har nämnt innan.
Nej, okej.
Det är en svensk humor.
Ja, precis. Komedi, alltså, ja, i glesbygden.
I glesbygden. Ja. Känner du igen det mycket?
Ja. Kanske inte. Vi har inte kommit till den punkten när vi har börjat göra att vi producerar våra egna brott igen.
Men. Det är så. Vi vill inte få upp statistiken på det sättet.
Nej, det behövs inte. Vi har ganska mycket riktiga brott.
Men vi får ta Kops av en rekommendation då från Ulf i Haparanda. Mm. Ulf, stort tack att jag fick smita in här på polisstationen i Haparanda och få ett mycket trevligt samtal och intressant samtal med dig. Tack så jättemycket.
Tack själva.
Tack. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka. Under den kan du gå in och gilla Snutsnack på Facebook. Och bara ha det bra, så hoppas jag att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej.